Så vänder du komplexiteten till en styrka.
Ja, i en situation där man behöver ta hänsyn till många perspektiv och det finns många intressenter, ja, den kan beskrivas som komplex.
Mm. Det låter som en ganska typisk situation för en organisation i vår tid. Ja, eller en annan typisk situation som vi alla har liksom hängande över oss, att lösa klimatkrisen till exempel.
Mm. Och komplexitet, vi blir inte av med det, utan vi behöver faktiskt bli bättre på att hantera det. Och kloka tips på vägen till er på er arbetsplats, det ska vi få idag. Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. För människor som mår bra, de kan prestera bra. Så är det.
Ja, och det handlar väldigt ofta om bra samarbeten. Att både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och förstås trygga ledare som har tid att leda.
I den här podden då tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans kan bygga arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver organisationen Oxigroup
och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration och nya idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart. Fastighetsbolaget Stendörren, de bestämde sig för att stötta sina medarbetare att göra hälsosamma val i vardagen. Inte minst i tider av distansarbete är det viktigare än någonsin, tyckte deras vd Erik Ranje.
Mm, och de var kloka och tog hjälp av vår samarbetspartner Twitch Health och deras hälsoinitiativ Twitch Digital. Och genom det så utmanade de varandra under 6 veckor i en alltså genuint holistisk hälsoutmaning där de uppdelade i lag, samlade poäng för hälsosamma val i vardagen. Och det kunde handla om allt ifrån att ge positiv feedback till att man tog en promenad till att ha skärmfri tid efter 9 på kvällen.
Mm. Det gör mig glad att höra om den här typen av aktiviteter. När vi började podda för över 5 år sedan så var det ju just det här att få in, ja, inte bara det här med fysisk hälsa när vi pratar om hälsa på jobbet, utan även om det mentala och sociala. Och det känns som att det har rört på sig på många, många håll i samhället. Så det här är ett exempel på det, tycker vi i alla fall. Idag ska vi prata om komplexitet. Jag tycker att det ordet är något som man hör ofta. Och ibland kan jag tycka att vi kanske överanvänder det, att allt kallas för komplext. Men vi återkommer till den definition som vi gav i inledningen. Att någonting är komplext, det är inte samma sak som att det är svårt eller tufft att hantera.
Nej, för det kan ju vara väldigt tydligt vad som ska göras även när det är svårt att göra det. Och komplexitet handlar helt enkelt om att det är väldigt många faktorer som påverkar och eller många intressenter kring en fråga eller en verksamhet eller en utmaning för den delen.
Mm. Precis, så det komplexa kan i sig vara problemet, utmaningen som ska lösas. Men en organisation kan också vara komplex genom att den påverkas av många faktorer, både inre och yttre, och att det finns väldigt många intressenter som påverkar hur den drivs, organisationen alltså. Vi tog klimatfrågan där i början som ett allvarligt men också väldigt aktuellt exempel. Det är komplext att sätta ett mål. Det är väldigt många faktorer som påverkar och väldigt många som har olika intressen och förstås synsätt och perspektiv.
Ett annat exempel som många står inför nu, det är att skapa en hybrid arbetsmiljö, organisera en hybrid organisation och ja, det är många faktorer som påverkar, många intressenter och komplext, och så himla bra idag att vi ska prata om hur man hanterar komplexitet med Klara Palmberg Broryd. Välkommen Klara!
Tack så mycket. Väldigt roligt att vara här.
Superkul att ha dig här. Ja. Jag har läst att du är teknologidoktor i komplexitet. Och då tänkte jag, jaha, men vad har man läst då? Och sen så läste jag vidare att du är civilingenjör och har forskat vid Luleå universitet, eller hur?
Jajamensan. Mm.
Vill du berätta, alltså, för komplexitet, det, skulle man kunna vara organisationspsykolog och hålla på med komplexitet? Mm. Ja, så vill du berätta om kopplingen här mellan liksom det tekniska och din civilingenjörbakgrund och komplexitet?
Men jag är process- och kvalitetsnörd i botten, alltså som civilingenjör med inriktning mot kvalitetsteknik. Och började, gjorde halva min avhandling fram till LIS som processorienterade organisationer. Letade ganska ingenjörsmässigt efter sådana där som hade liksom kastat ut stuprören och organiserat sig helt enligt processer. Och det vi hittade var även de som sa att så här, vi har rivit pyramiderna och vi är helt processorienterade. Överallt vi tittade så såg vi matriser. Där man på något vis hade kvar någon sorts linjeorganisation och samtidigt styrde liksom med flöden och processer. Och där någonstans, å ena sidan kan man hantera det superingenjörsmässigt, vilket jag väl gick ande först och tittade och jobbade med organisationer som liksom kartlade alla de där ställena i matrisen där processen och linjen möts. Väldigt så tekniskt kanske. Men där någonstans började jag också intressera mig och blev introducerad till liksom fältet runt liksom komplexitet och system och komplexa system. Liksom what if att man tittar på den där matrisen som ett komplext system, som en fågelflock eller ett fiskstim eller slemsvamp, skriver jag om boken också. Istället för att försöka bara teckna ner rent tekniskt. Så att andra halvan av doktorandarbetet handlade om komplexitet och komplexitet och organisationer. Mycket av kunskapen om komplexitet och organisationer som komplexa system kommer ju ifrån naturvetenskaperna, alltså som matematiken eller biologi, när man tittar på termitstackar, eller inom fysiken där man kan räkna på liksom stora system.
Så. Men så det här med komplexitet, i alla fall så som du har skrivit om det, det handlar lite om hur vi organiserar oss. Eller hur man kan kartlägga och titta på vad vi pysslar med i en organisation.
Ja, alltså jag har skrivit om både i avhandlingen för 12 år sedan och nu i boken är ju just här komplexitet och organisationer. Och det som ni beskrev i intro.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Där många upplever att det är rörigt idag. Man har svårt att greppa. Man har, precis som jag kanske försökte göra där, försöker man liksom avgränsa och teckna ner och analysera och planera. Och så är det ändå inte inom kontroll. Ska vi möta liksom klimatutmaningen? Det går inte att tänka ut den planen från nu till 2030. Men vi vet att vi måste börja agera ändå.
Jag får bilden, jag läste en del i din bok och just där du beskriver det här fiskstimmet och att man försöker konkretisera, alltså om du greppar efter det, då får du tag i en fisk och titta på den och du får ändå ingen känsla för hur det här fiskstimmet liksom rör sig. Men jag tänker lite, det här är nog en jättestor fråga, men jag tänker att du skrev den här, du sa för 12 år sedan, och det har gått 12 år och vi har haft en pandemi, men det är bara en liten del egentligen i allt som har hänt om man tittar på organisationer. Vad skulle du vilja beskriva för stora drag som har ökat i komplexitet om man tittar på arbetsplatser idag, väldigt liksom generellt?
Ja, men jag tror att då när jag skrev avhandlingen 2009 disputerade jag. Då var ju komplexitet och organisationer som komplexa system. Det var ju som ett väldigt abstrakt, konceptuellt, nästan filosofiskt take på organisationer och arbetsplatser. Och medans nu idag, precis som ni sa, det är framför allt det här senaste 1,5 året, så är det många som har börjat både använda och känna komplexiteten in på skinnet. Alltså det här oförutsägbara, att man liksom, det hjälps inte hur mycket jag springer på i min del, det finns så många faktorer. Och det här med att vi har pratat om att vi är länge i organisationer pratat om så här, det är oförutsägbart och framtiden. Och nu har vi alla fått känna på sig, vi vet inte hur hösten ser ut. Vi liksom, förra hösten visste vi inte hur våren, alltså väldigt nära in på och väldigt konkret har vi fått känna på komplexitet. Att det inte hjälper så mycket vi än planerar. Hur mycket vi än verksamhetsplanerar så vet vi inte hur restriktionerna kommer att se ut.
Ja, men jag tänker att där har vi väl kollektivt lärt oss någonting, tänker jag, under de här 1,5 åren. Vi har lärt oss att det går att navigera i en tillvaro där man inte har alla svar. Och din bok heter också Komplexitet, enklare navigerat, bättre hanterat. Så driver du utveckling i komplexa system. Men vad skulle du säga att vi har lärt oss, förutom kanske att vara lite mer chill när saker och ting är just svårgreppade?
Men jag tror att det är en nyckelgrej. Alltså om man tittar på chef, och framförallt chefer och ledare eller högpresterande personer i organisationer som har svåra uppdrag. Jag känner själv igen mig att man, liksom, man försöker pinna på som bara den, och man försöker liksom kompensera den här osäkerheten med att jobba lite till och försöka liksom tänka lite till eller planera lite till eller liksom skriva ännu ett PM eller liksom en rapport till. Och att precis det där du beskriver, och det är väl det man kan hoppas att vi kan bära med oss, att ta det lite mer chill. Att istället för att liksom luta sig fram och springa ännu fortare och jobba ännu hårdare när det är komplext, så kommer inte det att hjälpa, eller det hjälper väldigt sällan att man själv liksom jobbar på ännu mer. För det är precis som det där fiskstimmet, det är liksom helheten, hur saker hänger ihop och massa faktorer som man själv inte kan ha full rådighet över, men som man kanske kan påverka lite. Då är det både ett annat förhållningssätt, ett annat ledarskap, och om man nu också ska koppla det till liksom det här med välmående och hälsa, så typ dör man ju som ledare, oavsett om man är chef eller förändringsledare eller projektledare, i det där att försöka kompensera osäkerheten med att själv jobba hårdare. Utan man behöver hitta andra förhållningssätt där man kan liksom framgångsrik leda och vara tydlig utan att själv ha alla svaren. Men det är ganska läskigt.
Innan ja, det måste det vara, höll jag på att säga. Att stå, exakt, för att människor i ansvarsposition vill ju ofta känna att de har just svaren. Därför att människor vänder sig till dem och undrar, hur gör vi nu?
Ja, men jag tror också att det är många som sitter i ledande positioner man har kommit dit för att man är superduktig på någonting. Alltså man är även fast man inte kanske är mest specialiserade, så är man ändå, man är en duktig jurist eller ingenjör eller ekonom eller personalvetare och liksom har varit duktig på hantverket och varit duktig på att ha svaren. Och nu är vi i ett läge där få chefer har svaren. Men då, min erfarenhet, jag har ju varit chef också. I Nacka var jag ju chef och ledare i 7 år. Och hade hand om just digitalisering, strategiska miljöfrågor, många sådana här saker som vi inte visste. Och jag är helt övertygad om att man kan vara tydlig som chef om vart vi ska någonstans. Och vad som är liksom syftet och målet, ambitionen. Men sen också våga säga så här, när alla de där frågorna, ja, hur gör vi med det här då? Hur är det tänkt med det här då? Då Då måste man våga säga att så här, men det vet jag inte, vad tänker du?
Mm.
Vi ska ju hit, det vet vi ju. Det kan jag stå jättestadigt och säga 1000 gånger. Men liksom, vad ser ni för några vägar fram? Hur kan vi testa oss fram? Jag vet inte heller hur vi ska digitalisera en hel kommun.
Men vill du inte berätta lite hur du jobbade där? Du var förnyelsedirektör och någonting. Ja.
Ja, men jag var strategi- och förnyelsedirektör i huvudsak. Och sen på slutet var jag även biträdande stadsdirektör. Så, som vice vd i hela kommunen.
Och vilken typ av frågor fick du hantera i den rollen?
Ja, men när jag kom in i Nacka så var det kopplat till att tunnelbaneavtalet som är tecknat liksom i Stockholmsregionen där det ska byggas nya tunnelbanestationer och kopplat till det nya bostäder. Och när jag kom in i Nacka så handlade det väldigt mycket om hur skapar vi attraktivitet i Nacka? Hur hittar vi att fler ska hitta till Nacka? Och Nacka är en kommun som har alltid vuxit mycket och framförallt attraherat barnfamiljer. Och mycket då handlade det om så här, hur ska vi hitta... Man har som en demografigrop i kurvan mellan 20-35-åringar. Hur ska vi få dem att upptäcka Nacka och se att Nacka är en attraktiv plats? Och sen successivt så blev jag också ansvarig för digitaliseringen, kommunikation, service både inåt och utåt mot medborgarna och förnyelsefrågor. Den lite vida begreppet. Och det innebar ju inte i någon av de fallen att jag var den som kunde de här grejerna. Utan mitt jobb var ju mycket att facilitera och driva den utvecklingen tillsammans med andra.
Så jag tänker, här finns en massa komplexa frågor naturligtvis. Men då i din roll tycker du som ledare inte att sitta inne med svaren. Utan att kanske hitta var kunskap finns.
Mm.
Och lyfta upp dem som har.
Och också skapa sammanhang. Jag tror att. Och som jag också lärde mig med, liksom både med goda erfarenheter från Nacka är också att det får i de här stora frågorna, typ digitalisering, klimatomställning, så är det få frågor där varje organisation klarar sig själv.
Mm.
Eller liksom, på samma sätt som att man som ledare inte kan sitta på svaren, så om man som organisation har funkat på ett sätt väldigt länge så är det inte helt givet att man själv kommer kunna vara de som ställer om.
Mm.
Och där är mina erfarenheter väldigt goda av att kroka arm med andra typer av organisationer, andra kompetenser, liksom att få in andra impulser. Vi hade Hyper Island-studenter som satt upp post-it-lappar överallt. Folk blev helt nervösa. Det här är ju nästan 10 år sedan. Då hade man inte post-it-lappar överallt. De låg och sov på sofforna. Men de kunde jättemycket om digitalisering och att vi skapar service och använda gränssnitt på ett sätt som inte vi kunde.
Mm.
Så att också fundera över vilka man kan jobba ihop med och lära sig.
För jag tänker att det är två saker som jag skulle vilja komma in på. Det ena är just det där att, som du sa det innan, att ja, vi ska ju hitåt, det vet vi ju, men hur vi tar oss dit. Och där vet jag att du har med exempel just allt ifrån till exempel att USA hade en bild av Put a Man on the Moon, vilket ju är en ganska konkret bild, men det var ändå faktiskt mer liksom som en vision. Och sen ett annat exempel du tog upp, det var två artister som skulle spela in låtar. Och de gjorde väl liksom bilder av hur folk var klädda som skulle symbolisera låtarna. Och sen
Vargas och Lagola, det var ett sånt exempel som jag jobbar med mig. De till och med gjorde sina egna, det är ju Vincent Pontare och Salem Al-Fakirs band.
Ja.
Och när de skulle göra sin första skiva själva, de är ju så framgångsrika producenter, men de skulle göra musik till sig själva, så har de beskrivit att de tog pressbilderna på sig själva innan de gjorde musiken.
Mm.
Och just det där med kläderna, de är i någon sorts så här, det är som öken eller det är rymden skulle det lika gärna kunna vara. Och sminket liksom, och gjorde på något vis och beskrev att så här, vi målade upp en värld som vi ville ta oss in i.
Mm. Häftigt.
Och det tänker jag, man kanske inte behöver göra pressbilder och smink och kläder, men liksom att som ledare och som organisation kunna måla upp den där bilden av världen dit man vill.
Precis.
Hur ser det ut om vi ska vara med och bidra till en klimatneutral eller till och med en klimatpositiv framtid?
Exakt.
Hur ser den världen ut?
Ja, eller liksom, hur ser det ut när man drar nytta av att både kunna jobba på distans och på kontoret? Hur ser det ut? För vi fastnar ju lätt i, vilket blir den här trygghetsgrejen, att nej, men då är det så här många dagar på kontoret och det här gör vi, istället för att så här, det alla vill åt, det är ju mer så här kvalitativ, ja, jag säger känsla av att få det arbete som vi fortfarande ska göra, liksom, vårt uppdrag och syfte är fortfarande kvar på ett bra sätt, och då kanske vi gynnas av att våga skapa den där bilden. Men jag tänker så här, det här är långt utanför bekvämlighetszonen för många.
Ja, men fast där kan man ju använda ganska, det finns ju handfasta verktyg. Mm. Alltså det finns något som heter så här positive inquiry. Mm. Där man liksom funderar över, om vi nu pratar om hybridarbetsplatsen. Kan både fundera själv och tillsammans med andra så här. Vad är en bra dag när du känner att du har fått mycket gjort? Vad är det du gör då? Mm. Och så får man fundera över det själv, och så kan man prata med varandra och liksom och försöka. Och där finns det ju massa med tricks som man kan använda för att skapa sådana övningar där man till slut kommer åt känslan. Men att det inte behöver vara superflummigt, utan det kan vara ganska handfast. Liksom. Mm. Och att där man kan försöka vaska fram. Vad är det vi vill åt? Ja, men ja. Vi vill ju förmodligen någonting att kunna känna oss sedda. Vi vill kunna jobba i lugn och ro. Vi vill kunna, alltså, det är de där grejerna som man vill kunna formulera. Mm. Och sen tror jag att vi kommer behöva över lång tid, hoppas jag och tror, testa oss fram runt det här hybridarbetssättet. Mm. Alltså man kan sätta en riktning runt att så här, ja, men vi behöver kunna både ha lugn och ro och kunna göra det vi ska. Vi behöver kunna mötas och vara kreativa. Vi behöver kunna känna oss sedda. Och sånt där. Men vad det betyder i absoluta antal dagar och vilka möten vi ska ha live och vilka möten vi ska ha digitalt. Det tror jag alla arbetsplatser behöver testa sig fram och fundera över. Ja, men hur gick den här veckan då?
Ja, exakt.
Och hur upplevde det här för dig och hur upplevde det för mig? Och, liksom. Och där igen, att framtiden behöver ju på något vis, med komplexitetsvärlden så pratar man om emergens. Alltså den behöver växa fram, emerge, snarare än att följa liksom en plan eller ritning.
Mm. Men det som är svårt, ja, jag tänker att... Det känns ju som att företagsvärlden lånar mer och mer av liksom teknisk utveckling, att man tar små delar och så testar man, och så om det inte funkar så går man tillbaka. Men jag tänker, kolliderar inte det ganska mycket också med sånt som juridiska avtal som vi är vana att ha på ett visst antal år? Jag tänker på när företag hyr då kontorsutrymmen, så är det ofta att man sitter liksom 3 år eller någonting. Och då är det inte lika lätt att vara så där agil.
Men jag tror, eller min erfarenhet från att ha varit förnyelsedirektör, är det något man behöver som förnyelsedirektör, så visst så här förändringsledare och folk som kan sånt, men man behöver ju skitbra jurister, man behöver skitbra controllers som kan hjälpa till. Alltså vill man, tror man som ledare att man behöver skifta systemet, oavsett om det handlar om arbetsplatsen eller digitaliseringen eller klimatfrågan, så behöver man också hjälp av de som kan systemet. Så för ska man kunna utmana ett system, så måste man liksom kunna, måste man fatta hur det funkar. Vad det är som är de där knäckfrågorna runt så här hyresavtalslängderna. Mm. Men där börjar det ju också finnas massor med alltså där händer det otroligt mycket också. Om man pratar arbetsplatser och kontor och avtal. Jag tror att det är otroligt få bolag som kan och vill teckna långa hyreskontrakt nu. Och det ser fastighetsägarna. Och det börjar finnas aktörer som svarar mot det. Mm. Jag råkar vara gift med en sån. Det går som tåget.
Okej. Okay. Mm. Men det är väl en del i att vi alla försöker hitta nya sätt att jobba då nu.
Mm. Men det utmanar ju då, i nästa steg så utmanar det fastighetsbranschen jättemycket. Mm. De som har varit vana att kunna teckna långa kontrakt, då måste de ställa om sina verksamheter. Så det där... Det hänger ihop som fiskstimmet.
Ja, men för jag tänker också, då har vi varit inne på det här med att sätta liksom riktning framåt, men sen också det här med att Att det, för att kunna hantera ett genuint komplext problem. Just det här med att få in olika perspektiv. Och nu lyssnade jag på en podd precis innan här idag när jag var ute i skogen, som ju sa att vi genuint behöver se, har vi de perspektiven vi behöver? Och du var inne på det där, att de många organisationer behöver ta hjälp och bjuda in andra perspektiv. Jag tänker, i en kommun blir det så himla tydligt att, och hur kan man tänka där? Jag tänker, vi kan ta det här med hybrid, absolut, men att det kan ju vara bara att verka den världen vi är, för att vi kanske är ganska homogena. Vi tänker så här, vi är lite olika åldrar här och så där, och vi har jobbat olika länge, och här är någon från IT och någon från marknad. Men det är för homogent fortfarande för den här komplexa världen. Hur ska man agera där?
Ja, men dels tror jag, jag tänker på två nivåer, att dels är det personligt, och om man nu tänker som ledare eller förändringsledare, så tror jag man själv behöver titta på så här, vilka sammanhang rör jag mig i? Ser alla likadana ut som jag, och har också småbarn om det nu, eller är på väg in i pension, eller liksom så här, både så här åldersmässigt och bakgrund och livserfarenhet och sånt där. Och också fundera över, för om jag ska pusha min organisation att våga ta in nya perspektiv, så är i alla fall min erfarenhet att jag själv måste också pusha. För att det är skitläskigt om man är van, om man är en medarbetare som alltid har jobbat på en ekonomiavdelning med andra ekonomer, och så då och då träffar man verksamhetsfolk. Att få en sån person och möta andra öppet och våga lyssna, det är jätteläskigt. Om jag som ledare tror att det är det vi behöver, så behöver jag också själv utsätta mig för det. Och är jag en så här förändringsbenägen ledare, då kanske jag måste pusha mina gränser ännu mer i vad de sammanhangen är för någonting. Så att jag tror att det behöver man liksom, man kan inte bara snacka om det som chef, utan man måste visa och själv känna på det pirret när alla kan någonting som inte jag kan, eller liksom det där nervösa. Och sen så tror jag som organisation, alltså det, man kan ju bara kolla vilka finns, om man har sitt kontor någonstans, finns det några bolag i det här huset som jobbar med något helt annat? Om jag är en stor etablerad organisation, kanske finns en liten techbolag som vi kan stötta på och fråga. Ja, men så var lite nyfiken, så kan vi ta lunch? Berätta, hur jobbar ni med digitalisering? Eller hur tänker ni nu om arbetsplatsen? Ja. Och är man ett techbolag, så kanske man ska hitta något annat. Alltså, det gäller ju att hitta sådana som är annat än en själv. Och bara typ att fika med någon ifrån en annan avdelning kan vara värsta klivet. Så för det är en övningsfråga också. Det är inte, jag tycker att det är skitjobbigt själv liksom också, att vara i sammanhang där man inte känner sig bekväm, eller känner att folk ska prata på ett annat sätt eller använda andra begrepp. Så. Och det är bara att träna, eller genom övning i färdighet.
Just det där tillståndet av nyfikenhet är ju, det är inte så laddat som att liksom ta reda på, utan så här, med nyfikenhet. Och jag tänker att det här bockar ju av mycket annat också. Jag tänker på att vi behöver förstå varandras drivkrafter och utmaningar. Och dessutom får vi då hjälp med att hantera komplexitet.
Nej, men och det häftiga är ju när man kan kroka arm mellan organisationer. Det som jag skriver om i boken är ju flera exempel hämtade från när vi samarbetar mellan kommunen och stora fastighetsägare och kulturaktörer. Och det var ju ett samarbete för att locka de här 20-35-åringarna som inte hade korn på från kommunens sida. Och det är ju ett samarbete som, det var ju jättestormigt. Alltså jag kommer ihåg att jag var så nervös samma eftermiddag som första stora konserten skulle vara på Nobelberget. Det var inte brandtillståndet på plats. De höll på att bygga om i det sista. Och det var ju arrangörerna inte ett dugg nervösa över. För att de hade ju stenkoll på att det där skulle vara klart. Och de hade ju värsta koll på produktionen. Men som kommunalbyråkrat var det ganska nervöst. Och det var ju många saker där vi hade helt olika förhållningssätt. Och olika arbetssätt och liksom olika sätt att göra grejer. Och det häftiga är ju hur mycket vi kunde åstadkomma tillsammans. Alltså man sitter på olika resurser, man kan olika saker. Det blir, men man får hög kapacitet att göra grejer, och man kan nyttja det.
När man kommer från olika håll och bidrar med olika saker helt enkelt.
Ja. Och då måste man ju ha koll på vad man ska åstadkomma. Man kan inte hela planen, man kan inte liksom ha tänkt ut. Jag kunde inte ha tänkt ut från kommunens sida hur det här skulle gå till. Eftersom jag kunde ganska lite om stora konsertarrangemang till exempel. Men däremot så var det jätteviktigt att vi hade en gemensam bild av vad vi var på väg någonstans. Vad var det vi skulle åstadkomma? Och då var det så här, vi skulle locka folk. Det skulle komma människor till Nacka. Mm. Det skulle skapas uppmärksamhet runt det här. Och så får man komma tillbaka. Ja, men det här vi håller på att mecka med nu då, kommer det att locka människor? Kommer det att skapa uppmärksamhet? Utan att planen är klar.
Ja, just det. Jag kan tänka mig att det ger energi också. Lite som såna här projekt man hade i skolan ibland. Alltså att man blev ihopslängd ett gäng och skulle göra någonting kreativt. Och alla var nervösa. Och, ja, men så här att man liksom, ja, alla också kanske känner att de behövs.
Ja, men det börjar jag fortfarande med någon sån här projektarbeten. Så man, de första veckorna bara surade man över att de var så himla konstiga, de här andra i gruppen, som inte alls gjorde liv. Liksom. Man hade gått samma klass i 4 år och hade inte ens pratat med varandra för att man var så olika. Mm. Men det var ju de projektarbeten, i alla fall i min upplevelse, som var de bästa. För att så här, Björn var ju superduktig på det där och han var ju jätteduktig på det. Hon kunde ju det där som jag inte som kunde alls.
Mm. Mm. Jag tänker det kräver ett visst mindset för att snabbare komma dit, eller en process man måste igenom i alla fall. Jag tänker också på, vi har poddat med Henrik Eriksson, även om du vet vem han är, men han har ju forskat just om det här med att, ja, han har en fantastisk graf i sin bok där man ser att ju mer vi håller på att strategiplanera, desto typ sämre går, om man får vara lite krass. Och du var inne på det i början också. Att,
jag har varit doktorand amanuens åt Henrik. Vi gjorde och transkriberat hans intervju. Han var några år före mig i Luleå.
Ja, men då så. Mm. Då kräver det ingen större eller längre introduktion för dig i alla fall. Men just att vi poddar med honom med avsnitt 167 och ja, men just det här att man vill ha den här tryggheten, att vi måste ju liksom skapa en strategi här för det här. Men du är ju också inne på det här med att man ska sätta igång. Det är lättare att hantera komplexitet i rörelse. Och jag tänker att här kan jag också tänka att det blir ganska långt utanför komfortzonen för många, för att sätta igång med någonting som känns komplext och osäkert. Så. Men om man då tar en vanlig arbetsplats här igen då, för det är där vår podd hålls i den stora världen också förstås. Hur kan man tänka där med att komma igång med ett komplext problem? För ryggmärgsreflexen är ju ofta att så här, ja, men här måste det skapas ett typ av dokumentstöd innan.
Ja, och där, med risk för att lämna den vanliga arbetsplatsen, jag tror ju på bilder och berättelser och metaforer hjälper när man ska försöka så här tänka sig in i det här, i nya beteenden. Jag lyssnade på en föreläsning av hon Tilde som har varit med och startat Cirkus Cirkör. Hon pratade om liksom lindansaren. Alltså när man ska göra något skitsvårt. De här som är så trapetskonstnärer och sådär. De rör på sig hela tiden. Alltså man kan inte gå på lina genom att, alltså så här, om man fryser och försöker så här, tänka ut vart man ska sätta foten igen, så trillar man. Men däremot, alltså så här, man håller balansen genom att gå på linan. Och det tycker jag ligger något i det. Att när det är skitsvårt så är det liksom bra att röra sig. Och om man då ska, alla går vi ju inte på lina på jobbet, på arbetsplatserna. Men om man ska ta den till liksom vardagen. Så igen, det där, det är jättesvårt att driva förändring eller förändra någonting om man inte vet vart man ska. Så det måste man börja med och liksom ha någon sorts bild av sitt uppdrag eller vad det är man vill åstadkomma. Och sen är det ju lätt att som sagt få gå hem och sätta sig och tänka att man ska tänka ut en plan. Men om man där istället försöker fundera över, om jag ska ta ett litet steg mot den där jättestora grejen. Och det som jag skriver om i boken är också så här, små tester är små risker. Alltså om vi sätter oss på kammaren och så gör vi en projektplan och så gör vi ett liksom förstudie och så dutter ut. Det blir ganska snabbt ganska mycket resurser och ganska mycket prestige i förlängningen. Som också gör att det är svårt att släppa grejer när de inte funkar. Så istället, så här, vad är minsta sättet som du kan testa det här? Och se om det är en bra idé. Och där kan man ju hämta ifrån, men designvärlden, idén om liksom, hur kan man prototypa det här utan att liksom bygga hela appen. appen eller bygga hela systemet? Kan man göra det på papper? Kan man göra det för hand eller till fots? Liksom? Mm. Och där igen, om man ska vara den som leder en sån förändring, så behöver man också göra det själv. Och visa till i vardagen liksom, hur man själv vågar prova nya grejer. Man kan inte bara förvänta sig av att säga, kom igen nu ska ni vara superagila.
Mm. Och vanliga, varje vecka har vi våra månadsmöten så här.
Alltså så, man måste själv visa att man liksom vågar ifrågasätta det man gör.
Ja, men vad intressant. Jag tänker, om man inte dansar på lina jämt så kanske man cyklar ibland. Mm. Och när man cyklar så är det ju faktiskt så att när det går riktigt långsamt är det väldigt svårt att hålla balansen. Mm. Så det var bara en bild som kom för mig där.
Ja, men jag tror att, jag menar att det är lite sånt muskelminne att känna i kroppen att så här, men det är ju lättare om vi rör, även fast det inte behöver gå så fort så, om vi rör på oss. Och det är ju en, alltså så här, är man i en ett sammanhang där man fattar att så här, shit, vi måste ändra. Om det då är att ställa om till hybridarbetsplats eller klimatomställning eller digitalisering. Så är det ju först när man börjar ändra på sig som det blir annorlunda. Mm. Alltså så länge vi sitter och gör de där projektplanerna eller liksom har workshops och idégenererar. Det blir ingen skillnad. Det blir ingen skillnad i intäkter. Det blir ingen skillnad för dem vi tillför. Det blir ingen skillnad på jobbet. Utan det är ju först så här. Och är man ovan, då får man ju liksom starta litet även i testandet. Så här, om du nu med arbetsplatsen ska göra något annorlunda nästa vecka för att få en fungerande hybrid arbetsplats eller arbetssituation. Så vad skulle det kunna vara? Mm. Ja, men vi ses ju inte så ofta. Vi kanske ska ta en digital fika. Eller så här, ja, men då tar vi en promenad. Jaha, hur gick det då? Hur kändes det här då? Var det här bra? Det var skitmäckigt att ta promenad. Alla bor ju på jätteolika ställen. Mm. Okej, då får vi göra på något annat sätt. Så även så att testa i liten skala med testandet.
Mm. Det är jätteintressant. Jag använder ju ofta BJ Fogg som är forskare på beteendeförändring. Och det är samma där, att du bryter ner den förändring du ser. Ja, men jag vill uppnå det här. Okej, men vad är liksom pyttegrejen du kan göra idag?
Steg ditåt.
För du kan inte säga att det hinner jag inte. Jo, men och när du gör det så börjar du bygga den här kognitiva banan av att jag gör det här och samma här.
Och sen så helst att man är några stycken och funderar över så här, ja, men det där, hur gick det då? Var det bra med promenad? Gjorde det att vi rörde oss åt det där hållet vi ville? Så att man liksom får in de här, det är ju lärande loopar och liksom reflektion som det handlar om. För det är så man bygger de nya systemen.
Ja, och tänk ändå vad, just det där att man sitter jättelänge och arbetar fram en plan och sen skickar man ut den och den innebär jättestora förändringar. Istället för att fördela ut det så här, börja med en liten förändring och reflektera och lära längs vägen. Det låter liksom helt rimligt. Så att, men det krävs lite positiv disruptivitet där i att göra det här.
Om man är ett system som där folk efterfrågar de där stora planerna och där alla är vana att göra så, då måste man också tänka att det kommer inte att förändras över en natt. Utan det måste man också testa i liten skala. Man kanske får fort göra den där stora planen. Och så samtidigt så börjar man agera lite. Alltså sen man får...
Så här, jättekul, men skulle vi kunna testa någonting av det här redan idag? Liksom? För då är man ju där.
Man kanske inte ens behöver säga men. Så här, jättekul, vi gör planen och vi börjar testa. Ja, men så att man inte, man inte hamnar... Ja, men precis. Nej. För att annars hamnar man ju i en så här konceptuell abstrakt diskussion om bästa sättet att göra det på. Och då är min absoluta erfarenhet genom att själv sätta igång. Så får man och så hitta några kompisar som man kan testa med. Kan man ju på nästa vecka berätta att så här, jo, vi håller på med den där stora SWOT:en och analysen om hybridarbetsplatsen. Och vi har också redan börjat göra det här och det här och det här. Och vi har lärt oss det här. Så ochet tror jag är bra. Så att man inte heller hamnar i... Annars kan man ju bara munhuggas.
Liksom. Att man skapar liksom fiender. Eller alltså, man vill ju ändå få folk med sig i det man gör.
Precis, ja och istället för ja men. Precis, och det där tänker jag var ett jättebra just medskick till att många lyssnare är i den här, de allra flesta, jag möter jättemånga i alla fall nu som just ska navigera, hur gör andra och liksom vi ska rulla ut en stor plan. Har ni en liten idé, så här, be om att få testa den nu.
Och alla behöver inte göra det, man kan göra det på ett team och så kan de komma tillbaka om en vecka och berätta, så här, hur var det då? Så. så.
Precis.
I boken skriver jag liksom om vikten av att jobba med dem som vill.
Ja.
Alltså man behöver inte vinna över alla intellektuellt innan man kan sätta igång. Utan hitta några som är positiva eller som är intresserade och vill testa.
Mm.
Och så bygg systemet chunk by chunk, bit för bit.
Mm. Chokladbitar tog jag med mig, för det gillar jag, så det fastnade i mitt huvud. Det var intressant. Du, jag vill bara avslutningsvis kolla två begrepp med dig. Vi pratade ibland om konvergens, men du sa emergens. Vill du beskriva skillnaden på dem? För det jag tror att det är ganska viktig grej att ha med i, att emerge, det är någonting som växer fram i det här sättet att hantera komplexitet.
Ja, men för jag kan inte så mycket om konvergens, så det får du berätta om sen. Men emergens kan jag börja med. Jag menar, för mig är emergens, eller att, och det är ju att saker och ting växer fram. Att det är inte just det här att i en osäker värld är det väldigt mycket som pågår runt omkring. Många beroenden och många aktörer, och det är fiskstim eller fågelflockar. Så kan inte den exakta vägen fram till hybridarbetsplatsen eller klimatpositiva verksamheten, den kan inte tänkas ut, utan den måste emerge. Och det är genom att det växer fram. Genom, och då, å ena sidan kan man vara i det där textspråket, men jag tycker att det finns ganska mycket att hämta i sen naturmetaforerna. Tänk ett ekosystem, hur det förändras. Det är liksom inte någon som har gjort en plan hur det ändras från dag till dag, utan det liksom växer fram.
Ja, nej, alltså konvergens är ju det här att vi samlas kring, alltså vi, antingen så divergerar vi, alltså vi gör helt annorlunda, eller konvergerar, då låter det som att vi samlas kring någonting, men emergerar låter mycket bättre, för det låter som att vi utvecklas tillsammans framåt. Det kanske bara var jag som fastnade i de två orden, men för jag vet att det här fiskstimsbilden som jag gillar och som du beskriver, den har jag hört i andra sammanhang. Nu ska jag få Boel hjälpa mig. Netlight, kan det vara det?
Netlight, ja, just det. Vi läste en bok. Ja. Som, precis.
Och de beskriver det, att det är så liksom en självstyrande organisation rör sig. Men vad jag kommer ihåg så möter jag inte på det begreppet med emergens där. Men det låter mycket som det passar det som vi behöver i vår tid. Mm. Både för att lösa klimatförändringar, hantera en hybrid arbetsvardag. Att, det är ju att någonting växer fram när vi gör det tillsammans med en gemensam riktning.
Mm.
Det slår mig nu att det kanske till delar är så här vi har jobbat jämt. För jag menar, du beskrev det där, Klara, när du började rita upp och kartlägga organisationer. Du så gärna ville ha den här fullständiga bilden. Att många gånger kanske vi bara lurar oss själva när vi gör sådana bilder. Och många gånger kanske... Ja, nej, men och liksom vi sjösätter en plan. Och sen efter 2 år så är det ändå något helt annat än vad vi trodde.
Mm. Ja, men jag tror att mycket... Om man ska så zooma ut och ta lite större begrepp, så är det ju liksom någon sorts den här industrialismeran av slutet på 1800, början på 1900-talet, där vi har haft liksom maskinmetaforer och idén av att kunna styra upp och byråkratin och Taylor och liksom tidsstudiemän och idén av att kunna planera upp arbete. Och jag tänker att man ska inte kasta ut det med badvattnet, för att det är det som har tagit oss dit vi är. Så. Det finns massor med poänger, men jag kan tänka att det är som såna här pendeleffekter. Nu har vi nått yttersta pendeln där det går att planera och tänka ut. Och nu behöver vi kanske mer av emergensen eller framväxande. Och som sagt, det är inte något konstigt, utan det är ju så vi, precis som du säger, det är ju så vi gör som människor. Bara det att vi har haft en föreställning om att det ska kunna gå att göra planer och processer och organisationsscheman.
Vad intressant, vi får utmana våra invanda föreställningar, och det är ju i sig alltid väldigt intressant och kul.
Kanske och jobbigt utmanande. Också.
Ja, precis. Helt utmanande. Tusen tack, Klara. Vi rekommenderar att om man känner sig berörd av det här, så kan man läsa boken som har kommit ut ganska nyligen. Den är väldigt lättläst tycker jag, men väldigt mycket. Jag har hundörat lite överallt i den, så att, ja, tack för den säger vi, och tack för att du var med oss idag.
Tack för att jag fick komma. Roligt.
Jättekul. Vår samarbetspartner motivation.se har många artiklar som handlar om diverse perspektiv på just komplexitet. Och ett förslag är att gå in på motivation.se och söka på just det ordet, så kommer du hitta många artiklar. Idag har vi valt ut en text av Eva Braff som handlar om att leda i komplexitet. Och den länkar vi till från inlägget på vår hemsida eller i din poddapp.
Mm. Och med det så vill vi tacka våra samarbetspartners Twitch Health, motivation.se och förstås Agda Media för den här produktionen.
Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera gärna våra inlägg där och säg hej så att vi hörs på riktigt. Det vore kul tycker vi, och så hörs vi om en vecka igen. Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.